Hjärtligt välkomna tillbaka till podcasten Paranormalia med mig, Sebastian Krantz. Hörrni, på vägen till vårt första januari och nya Paranormalia så ska vi såklart bjuda på en hel del godbitar tills dess också. Och i dagens avsnitt så ska vi för första gången på länge ägna hela avsnittet åt en enda lång berättelse. Vi får följa en äldre dam och hennes barnbarn på en minst sagt övernaturlig resa. Ifrån början så dyker en familj upp från ingenstans och så försvinner de bara. Men någonting döljer sig och de kämpar för att ta reda på sanningen, för att frigöra familjen. Vid den gamla eken är skriven av Rebecca L. på novell.nu. Det här är Paranormalia. Vid det gamlas park så finns en bänk alldeles intill en gammal ek. Och på den bänken så brukar jag sitta och fundera i lugn och ro. Idag satt jag där och tänkte på barndomen, på mina barn och på min rullator. Ja, min rullator har kärvat lite på sista tiden och går inte alls så bra som den gjort innan. Olja, tänkte jag. Den behöver nog bara lite olja. Och sen rullar den säkert som om den vore ny igen. Olja förresten. Vart köper man smörjolja för en rullator? Frågade jag mig själv. På macken kanske, eller är det på Konsum? Jag får väl fråga någon när jag går förbi, bestämde jag. Ja, det var lugnt och tyst här idag. Bara fåglarna hörs och så lövens rassel när vinden tar tag i dem. Märkligt att det inte är fler gamlingar här. Jag är ju helt ensam faktiskt. Nåja, de kommer väl, tänkte jag och blundade en stund. Mina tankar avbröts av ljudet ifrån barn och så en myndig röst som tillrättavisade dem. Jag öppnade ögonen och så såg jag en familj komma gående på stigen mot mig. En far och en mor samt två barn som glada skuttade fram. En av dem var en pojke och det andra barnet var en flicka. Pojken var längre än flickan, så han var nog äldst, säg 9-10 år kanske och flickan runt 7. Fadern var en lång, mager man med hatt på huvudet. Jag gissar på att han var runt 35 år kanske. Frun, om de nu är gifta, är säkert ett par år yngre och hon var kortare än mannen. Hon hade vit klänning och en kjol på sig. De såg lyckliga ut där de gick, nästan som nykära, tänker jag. När de nådde fram till mig så hälsade de artigt. Mannen lyfte på hatten och frun nickade och barnen ropade, god dag. Jag log och nickade och sa, god dag på er. Och så gick de förbi och försvann ur mitt synfält bakom den gamla eken. Nyfiken som jag är så reste jag mig sakta och kikade runt eken och där fanns ingen rar familj. Där fanns ingen människa alls faktiskt. Förvånande så gick jag runt eken för att se om det möjligen gått ut på gräsmattan, men där var lika tomt som innan. Jaha, nu började jag bli nog senil, tänkte jag. Nu ser jag syner också och mitt på blanka förmiddagen. Och snopen över denna märkliga händelse så satte jag mig igen och funderade. Vart hade de tagit vägen? För visst hade de gått förbi mig, eller... hade jag slumrat till och drömt kanske? Nej, det hade jag väl inte. Jag hade varit vaken, det är jag säker på. Men vart hade de då tagit vägen? De kan ju inte bara gå upp i tomma intet heller. Jag bestämde mig för att gå åt samma håll som familjen gjort och med gnisslande rullator så gick jag stigen fram. Ingen inga spår efter dem. Jag synade stigen noga för att se om små barns fötter skuttat omkring där, men där fanns inga spår alls. Jag fortsatte att gå, och så plötsligt. Borta vid dungen där häggen blommade så fint, där satt de på en filt som de lagt ut på gräsmattan. Fadern spelade på ett munspel och barnen sjöng i denna ljuva sommartid. Så vackert det lät. Jag måste sätta mig på rullatorn och lyssna lite, tänkte jag, och vred runt den gnisslande gåhjälpen. När jag satt mig till rätta såg jag upp mot platsen där den rara familjen satt. Eller suttit. För nu var de borta igen. Hemskt var de var snabba, tänkte jag. Och var tog de nu vägen då? Ingenstans kunde jag se dem. Gräsmattan var tom. Varken filt eller människor fanns där längre. Nej, nu spökar det på ljusa dagen, sa jag till mig själv. Nu börjar det bli lite kusligt. Jag bestämde mig för att gå hem och vila en stund. Kanske hade jag överansträngt mig i morse när jag bakat bullar. Jag vände på rullatorn och gick sakta hemåt. Vid Konsum stannade jag och gick in för att se om de sålde hushållsolja. Jag fann dock ingen olja där, så jag gick till bensinstationen som låg lite längre fram. Det var mycket folk som var i rörelse och affärsgatan som jag gick på var full av parkerade bilar och folk som stressande for in och ut i affärerna. Vår lilla stad hade en ganska stor folkmängd, men så hade staden vuxit mycket på de senaste 10 åren. Vid bensinstationen fick jag tag i en liten flaska med olja och de hjälpte mig också att smörja rullatorn så att den slutade att gnissla. Med fart gick jag hem. Ja, fart och fart. Det gick väl i alla fall snabbare än innan, för nu rullade ju hjulen utan problem. Väl hemma i min lilla stuga så körde jag in rullatorn i hallen. Ja, jag bor en bit ifrån centrum, men där är en lagom promenad att gå till parken ifrån stugan. 3 rum och kök har jag. Och det bästa av allt, jag har en vedspis. Där gräddar jag mina bullar och de blir så läckert gyllenbruna och frasiga. Det kan ingen elektrisk spis åstadkomma, inte. Jag värmde kaffet i mikrovågsugnen. Och när kaffet var varmt så tog jag 2 bullar och gick in i mitt lilla vardagsrum och satte mig där i en fåtölj. Där drack jag mitt värmda kaffe och åt mina bullar. Nöjt lutade jag mig tillbaka mot ryggstödet. Och så blundade jag. Vilken märklig händelse jag varit med om ändå. Vart tog den där familjen vägen? Hur jag än funderade så kunde jag inte komma på någon lösning. Jag bestämde mig för att gå till parken vid samma tid imorgon som jag varit där idag. Kanske skulle de dyka upp igen. Kanske kunde jag sätta mig på rullatorn vid häggen och se vad som händer. Ja, såklart jag skulle det. Då kan de inte bara försvinna så där. Då har jag ögonen på dem. När kvällen kom så la jag mig och tänkte ut exakt hur jag skulle göra nästa dag. Nöjd med mitt beslut somnade jag och sov gott hela natten. Utom för 2 besök till ett visst rum. Ja, det är så när man blir gammal och nöden tränger på. Nästa dag så var jag ute i god tid. Jag hade tagit med mig kaffet i en termos och några av mina goda bullar. En påse godis hade jag också lagt ner i min kasse. De var till barnen. Om jag nu får komma till tals med dem. Klockan började närma sig samma tid som då familjen dykte upp dagen därinnan. Jag satt tätt intill häggen och njöt av den härliga doften den spred. Då hörde jag barn skoja och skratta. Nu kommer de. Mycket riktigt. Runt eken så kom samma lilla familj som igår och de hade exakt samma kläder på sig som då. Barnen sprang fram till häggen och la ut en filt alldeles framför mig. Flickan fick syn på mig och neg så vackert samtidigt som hon hälsade. God dag. Pojken hade nu lagt ut filten och också han hälsade artigt. Nu kom föräldrarna fram. Mannen lyfte på hatten och hälsade. God dag igen. och frun nickade och log. Jag hälsade artigt tillbaka och log mot de rara barnen. Och så sträckte jag fram godispåsen och bjöd åt barnen. Men förvånad blev jag när de skakade på huvudet och svarade: "Nej tack." Båda två. Fadern hade inte sett hur jag bjudit på godis, för han tog just fram ett munspel och började spela. Och frun satte sig ner mellan dem och så började de sjunga i denna ljuva sommartid. Det lät så vackert och de sjöng så bra så att jag började sjunga med. Med skorrande röst så följde jag tonerna så gott jag kunde. Pojken såg på mig och log och så nickade han vänligt. Då jag nu inte var van att sjunga längre så fick jag plötsligt en hostattack och måste hålla för munnen en stund. När attacken var över så var den lilla familjen borta. Jag hade totalt missat stunden för deras försvinnande. Arg på mig själv så bestämde mig för att återvända imorgon, för nu ville jag verkligen se vad som händer när de försvinner. Jag tog min rullator och så började jag gå över gräset. Och när jag kom runt eken så såg jag för första gången en liten skylt som stod nedtryckt i marken alldeles vid ekens stam. Jag böjde mig ner för att läsa. Bokstäverna var lite små, men något kunde jag ändå se. "Till minne" stod det överst, och sen var det mindre bokstäver så jag hade svårt att tyda dem, men jag koncentrerade mig hårt och stavade mig fram i texten. "Till minne av familjen Lundin som så tragiskt förolyckades den 2 maj 1932 i denna park." Förolyckades? De omkom alltså då, den 2 maj 1932. Just vid den gamla eken eller häggen snarare. Men vad hade hänt? Hur dog de? Nu måste jag få svar på denna mystiska händelse och även svar på om den lilla rara familjen är dessa Lundin som det står på skylten. Det blir att ta sig till biblioteket, tänkte jag, och snurrade runt rullatorn. När jag efter en halvtimme kom fram till biblioteket så gick jag genast fram till damen i receptionen. Och jag frågade om hon kände till en olycka som ska ha hänt 1932 i parken och att det då omkom en hel familj i samband med olyckan då. Jag fick veta att det fanns gamla tidningsinlägg på mikrofilm från den tiden och jag kunde såklart söka där. För hon var nyinflyttad, sa hon. Men med hjälp av damen hade jag snart satt mig till ro vid en apparat som såg ut som en mindre tv. Damen hade laddat apparaten med bilder och nu kunde jag bara bläddra, sa hon. Efter att ha visat hur man gör så satte jag igång att söka på bilderna som såg ut som negativ. Det tog lång tid att hitta, men till slut så var det där framför mig. En halv sida fullskriven om den tragiska händelsen som ägde rum den 2 maj 1932. Där att fira den nya paviljongen. Uppslutningen var stor och stämningen var hög när parkorkestern spelade upp. På gräsmattan hade folket lagt ut filtar där de sedan avnjöt musiken och samtalade med vänner. Men musiken avbröts plötsligt av tre maskerade ridande män i svarta kläder och svarta masker. De jagade runt bland folket och svängde vars en värja i luften. Folket blev skrämda och sprang åt alla håll för att undkomma de farliga värjorna. Och en familj, två vuxna och två barn, hann inte undan utan dräptes kallblodigt av de tre ryttarna. När så ryttarna ridit bort och försvunnit bakom den stora eken så hördes ännu skrik från förskrämda människor, och den polis som då var i tjänst anmodade folket att ge sig hem, och senare skulle de kallas till förhör. När så parken tömts på allt folk så låg endast fyra kroppar kvar alldeles intill häggen. Alla var döda. Denna sorgliga och tragiska händelse väckte stor förskräckelse och landsfiskalen larmades och han beordrade genast att polisen skulle följa de spår som hästarnas hovar gjort i marken. Jakten på de tre mördarna pågick hela natten, men ingenstans var de att finna. Och familjen som omkom vid händelsen sörjs av hela bygden. Det var direktör Lundin och hans familj som så blodigt togs av daga denna sorgens dag den 2 maj 1932. Jag lutade mig bakåt och slöt ögonen. Lundin, bankdirektör Lundin med familj. Vilken fruktansvärd händelse. Varför just den familjen och varför döda de små oskyldiga barnen? Vem eller vilka hade gjort detta? Ja, mina frågor var många och jag kände att jag måste få ett svar. Visst förstod jag att det var den familj som jag sett 2 dagar i sträck nu. Allt stämde ju med filten på gräsmattan, häggen. Ja, allt. Detta måste jag bara reda ut, sa jag till mig själv. Jag bläddrade fram ytterligare någon vecka, men ingenstans hittade jag någon notis om det som hänt den 2 maj. Först efter 3 veckor stod det en liten notis på sida 5 och den fick min själ att frysa. Det stod: polisen skrev att de nu funnit mördarna och att de hittat dem i skogen. Alla 3 hängde i ett träd. Någon hade avrättat dem och låtit dem hänga kvar där. Och på varje man var fäst en lapp med texten: skyldig. Nu blev jag förskräckt. Detta var ju helt otroligt. Mördarna som själva dödat en familj hade hängts alla 3. Vem hade hängt dem och hur fick de tag på dem? Ja, nu var mina frågor så många att jag snabbt bestämde mig för att tillkalla hjälp. Jag bad damen i receptionen om kopior av de sidor jag läst. Och efter att jag betalat kopiorna så gick jag hem så fort jag bara kunde. Och hela tiden medan jag gick så snurrade tankarna runt. 7 döda. 7 i samma händelse. Varför? När jag kom hem så satte jag mig att vila ett ögonblick och sen sträckte jag mig efter telefonen och slog ett nummer. Hallå? Svarade mitt barnbarn Alfred. Är det du, mormor? Vad roligt att du ringer. Jag satt just och tänkte på dig. Gjorde du? Men så bra då. Jo, Alfred, kan du komma hit till mig, tror du? Några dagar bara. Jag måste tala med dig. Något har hänt, förstår du. Något som gjort mig alldeles förtvivlad. Men mormor då, nu blir jag orolig. Vad är det som har hänt? Vi tar det när du kommer, för du kommer väl? Ja, såklart jag gör. Men jag kan nog inte komma förrän ikväll, för jag har en del jag måste ordna först. Kan du inte säga vad det handlar om, mormor? Nej, Alfred, jag berättar när du kommer. Okej, men om det är något allvarligt så kanske mamma borde komma till dig nu med detsamma. Nej då, jag väntar tills du kommer. Blir det med kvällståget då? Ja, jag är väl framme vid 8-tiden någonstans, tror jag. Klarar du dig tills dess då? Jag är inte sjuk eller så, men jag har varit med om någonting, förstår du. Någonting hemskt. Nej, men nu blir jag riktigt orolig, lilla mormor. Vad har du nu blivit inblandad i? Vi tar det sen. Se bara till att du kommer då vid 8. Jag ska ha kaffe och smörgås till dig, klart. Kram på dig, Alfred, och välkommen då. Kramis mormor. När jag lagt på luren så började jag undra om jag gjort rätt som bett Alfred komma. Han är ju så ung, 17 år bara, men så klok att hälften hade varit nog. När Alfred kommer så ska jag berätta allt och sen så vet jag att han inte ger sig förrän historien med familjen Lundin klaras upp. Det var en dryg eftermiddag och väntan kändes lång, men till slut så ringde det på dörren. 7:45 så steg Alfred över min tröskel. Lilla mormor, nu är jag här och nu vill jag veta allt, precis allt, sa han och kramade mig så hårt att jag trodde att jag skulle gå itu. Ja, nu ska du äta först och sen ska jag berätta. Är allt väl med mor och far? Jaha, de är hos vänner ikväll och spelar bingo. Anna, syrran, är hos en kompis. Så det är lugna gatan, vet du, sa han och skrattade. Alfred, han är då för rar pojken. Alltid så snäll mot sin gamla mormor och glad för jämnan. Med ett nafs hade han satt i sig 2 smörgåsar och druckit lika många koppar kaffe. När han var klar så satte vi oss i vardagsrummet och han såg på mig med brydd blick. Så vad är det nu som hänt? Tänker du berätta någon gång eller ska jag vänta tills snön faller? Han skrattade och blinkade med en ögat. Nej, så länge ska du inte behöva vänta, sa jag och så började jag berätta. Alfred fick höra hela historien från början till slut. Ja, i alla fall så mycket som jag visste. Är detta verkligen sant? Det är rena spökhistorien ju. Ja, Alfred, det är som en spökhistoria. Men det har verkligen hänt och jag vet vad jag såg. Tvivlar du på mig? Nej, inte alls, mormor. Men med att det låter alldeles fantastiskt, eller hur? Jo, det medger jag gärna, men det var precis så det var och resten har jag läst mig till i gamla tidningar. Okej, men då gör vi så här. Imorgon går vi till parken vid exakt samma tid som du var där när du såg familjen och sen väntar vi på att de dyker upp. Märkligt att ingen annan har sett den där mystiska familjen. Ja, det är lite märkligt. Jag håller med, men kanske det är meningen att bara jag ska se dem och forska just denna händelse, tror du inte det? Att det liksom är jag som ska klara upp det? Ja, och du såklart. Vi två, vi ska klara upp detta, Alfred. Hela historien låter verkligen otrolig, mormor, men jag är beredd på att hänga med dig i alla fall ett tag. Och sen får vi ju se hur det utvecklar sig. Ska vi säga så för ikväll? Det gör vi. Och imorgon sitter vi där vid häggen och hoppas på att även du ser dem och inte bara jag. Lägg dig nu och sov så gott. Imorgon börjar äventyret. Ja, lilla söta mormor. Vi säger så. Och natti natti. Nästa morgon packade jag och Alfred ner kaffe och några av mina goda bullar i en korg och gick ner till parken. Och vid häggen satte sig Alfred ner i gräset och jag satte mig på min rullator. Vi sa inte så mycket utan höll ögonen på klockan mest, så hördes det nu bekanta ljudet av barn som skrattar och skuttar omkring. Och runt eken så kom den rara lilla familjen och alldeles som förut så lades en filt ut på gräsmattan. Flickan neg vackert mot mig och fadern lyfte på hatten och sa: "God dag igen, så trevligt." Och så log han och tog fram sitt munspel. Fru nickade leende och satte sig mellan de två barnen och så sjöng de "I denna ljuva sommartid". Alfred stirrade och stirrade. Det verkade som att han höll andan. Ja, jag förstod att även han såg familjen, precis som jag. Vi höll blicken på dem hela tiden. Skulle jag nu få se vad som hänt? Se det hemska nu när de sjungit klart? Plötsligt skrek fadern till och vred sig i smärta. Han föll till marken samtidigt som frun också skrek och föll ihop på filten. Och de båda barnen såg förskräckt upp mot något okänt och osynligt och snabbt föll också de till marken i skrik och gråt. Där låg den lilla familjen. Alla fyra på marken döda. Plötsligt suddades bilden av dem ut och hela scenen försvann mitt framför våra ögon. Häpen stirrade jag på den nu tomma gräsmattan. Mormor, shit alltså, jag såg allt. Jag såg hur de dödades mitt framför ögonen på oss. Fattar du, mormor? Jag såg allt. Det var hemskt. Alfred var mycket upprörd, precis som jag, som börjat gråta stilla. Den lilla rara familjen. De dog där, mitt framför oss av värjorna som stötts i deras kroppar. Det var grymt, hemskt och helt otroligt. Mormor, hur är det? Säg någonting. Såg du? Ja, Alfred, jag såg och jag sörjer dem så. Det var fruktansvärt, så grymt. Alfred la sin arm omkring mina axlar och höll om mig. Ja, lilla mormor, jag känner precis likadant. Man kan inte fatta det alltså. Vi ska söka reda på sanningen och reda ut allt om familjen och de tre män som dödade dem. Även vem som dödade de tre männen sen i skogen. Kom nu så går vi hem och sätter oss och dricker vårt kaffe. och så talar vi om detta i lugn och ro. Vi måste gå igenom allt som hänt sekund för sekund och vi måste tänka klart. Alfred och jag gick hem under tystnad. Vi tänkte båda två på de små barnen och skräcken i deras ansikten alldeles innan de föll. Vi måste ta reda på vem som låg bakom morden. För någon bakgrundsfigur måste det finnas. Någon som beställt de hemska dåden. När vi druckit vårt kaffe under tystnad så såg jag på Alfred som satt alldeles stilla i tankar. Nå, du såg alltså också precis som jag gjorde. Du såg hur de dödades och föll till marken. Men vi såg inte de tre som höll i värjorna. De fick vi aldrig se. Nej, de såg vi aldrig. Men de var där, för jag hörde hästhovar slå mot marken, sa Alfred. Jag tittade på honom. Märkligt att inte jag hörde det. Hörde du hovarna? Ja då, de hördes tydligt. Jag hörde även när de red bort ifrån oss. Mormor, nu tror jag på precis allt du berättat och jag ska berätta för dig om vad jag fick fram igår när jag googlade om den här händelsen. Jag fick bara en enda träff och det var ifrån en bok skriven av Jonathan Frisk. Boken heter Den hemska sanningen och handlar om en mindre stad där en fruktansvärd händelse inträffat under en sommardag i en park. Författaren anser att det måste ha gått till så som han skrivit. Han medger att han fått upplysningarna ifrån en så kallad säker källa. Jag laddade hem den boken och läste just det kapitlet. Och en hel familj utplånades av tre ridande män som sen försvann ut ur parken. Dåtidens polis sökte i dagar efter de tre männen och de fann dem till slut, också de avrättade. Historien börjar med en skandal där några av de styrande i kommunen förskingrat pengar ur den kommunala kassan. De hade använt pengarna för privat bruk. Och när det sedan var dags för revision som utfördes av en bankdirektör så uppdagades svindeln och enligt författaren så hade revisorn hotat med att avslöja dem. De män som svindlat pengarna försökte först muta revisorn men när det inte gick så hotade de honom istället. Det gick inte. Historien blev offentlig. Revisorn hade vägrat gå med på deras förslag som sagt och han krävde att de skulle betala tillbaka varenda krona som de förskingrat. Men de pengarna var ju borta för alltid och någon återbetalning kunde inte ske. Så istället för att öppet erkänna vad de gjort så kom de med hotelser. Den ärliga revisorn hade stått där framför dem rak i ryggen och sagt att han dagen efter nya paviljongens invigning skulle berätta sanningen och avslöja dem allesammans. Men de fick en hel dag på sig att först ställa allt till rätta. Och gjorde de så, ja då skulle han inget avslöja. Men vänta nu. Det stod alltså inte hans namn då, Lundin? Nej, mormor. Gjorde det inte. Faktum är att inget namn nämns alls i boken. Varken på staden eller på invånare. Men medge att det kan stämma med vårt mysterium, eller hur? Ja, visst gör det det. Alldeles för bra, tycker jag. Är boken gammal? Ja, den utkom året efter händelsen i parken, 1933. Ja, då verkar det ju vara om händelsen den 2 maj 1932 som boken handlar om. Den där Frisk, vem var han då? Författaren alltså? Ja, se, det vet jag inte, men ska jag berätta resten nu? Ja, kära du, förlåt om jag avbröt dig. Berätta mer nu. Okej, när han gått därifrån, alltså revisorn då, så samlades skurkarna i ett hus i utkanten av staden för att komma överens om vad de skulle göra. Och det de beslutade den kvällen, det var det vi sen fick se, mormor. De anlitade tre skumma typer som hade haft läger en tid i storskogen och fick dem mot betalning att utföra de hemska dåden. Som säkerhet så fick de tre en stor summa pengar och blev lovade ännu mer efter dådet. Men så blev det inte, som du ju också vet. De avrättades troligen av någon eller några av kommungubbarna och vem som utförde vad säger inte författaren, men misstankar hade han säkert för han nämner en före detta bergsprängare. Han lär ha varit stark som en oxe och fri från alla känslor den där. Vilken soppa, och detta har hänt i vår stad. Nej, det kan jag ju inte säga hundraprocentigt, men hela historien stämmer ju med det som vi upplevt och det du läst i de gamla tidningarna. Det hela slutar med att det förblir ett mysterium hos allmänheten med att de män som beordrat morden gått fria då inga bevis hittats. Ja, i själva verket så kom det aldrig fram att de ens var inblandade, utan istället skyllde man på rån och att de tre männen som dödat familjen varit ute efter att råna dem. Och ingen fick någonsin reda på vad som verkligen hänt, utan de skyldiga förstås. Det är ju märkligt, tycker jag. Hur i alla sina dagar har då författaren fått reda på sanningen då? Vem är han? Jag ska googla på honom, vänta lite. Alfred plockar fram sin mobiltelefon och börjar peta på glaset. Vad hittar du, pojke? Finns det någon information om honom? Lugn, mormor, jag är inte klar ännu. Nu, vänta lite, här har jag något. Här står det att författaren Jonathan Frisk är ett alias typ, alltså inte hans riktiga namn. Ska vi se. Alfred mumlade lite tyst medan han läste informationen på, vad hette det nu? Jo, Wikipedia hade ju Alfred sagt. Nej du mormor, något mer får jag inte fram. Jo, alltså han har ju skrivit fler böcker. Här står några titlar, får se nu. Är tre kronor för lite och Maktens tysta röst och så en till. Vad folket inte såg. Ja, och så plus denna bok då, Den hemska sanningen. Så märkliga titlar. Tycker du inte det? Man skulle ju nästan kunna tro att det rör sig om skumma handlingar och beslut i maktens korridorer. Eller hur? En författare med insyn bakom kulissen liksom. Jo, verkligen. Han verkar veta en hel del den här. Han kan ju vara en journalist kanske. Ja, det låter troligt, Alfred. Verkligen troligt. Ja, hur ska vi gå vidare nu då? Vi måste få reda på vem författaren faktiskt är och hur han har kommit över all information om svindeln här i staden. Frågan är ju bara hur vi ska få reda på det. Biblioteket är en källa för kunskap. Vi går dit, tycker jag. Någonting måste vi väl hitta ändå. Okej, mormor. Då går vi då, sa Alfred och hjälpte mig upp ur soffan. När vi kom till biblioteket var en lågstadieklass där och en dam läste högt för dem. Nu skulle vi ju inte leta på den avdelningen utan längre in, där uppslagsverken fanns. Och vi letade och letade. Slog ett stort antal böcker men vi fann ingenting. Men då kom Alfred på att vi skulle söka de boktitlar av författaren Frisk. Vi hade tur och fann Vad folket inte såg. Så vi lånade den boken och sen läste vi igen de gamla tidningsrubrikerna på mikrofilm och faktiskt så fann Alfred ännu en artikel. En som jag missat sist jag var där. Artikeln handlade om de tre skogsmännen, de som hängts i skogen. En bonde hade en dag märkt att tre av hästarna i hans stall varit ute under dagen utan att han märkt det. De stod där luddriga och svettiga i stallet och alla tre hästarna var fortfarande sadlade när han fann dem. Detta hade han rapporterat till polisen först ett par dagar senare och polisen hade genast förstått att det var de tre hästar som använts vid morden på familjen Lundin och att de tre männen då troligen borde finnas någonstans i närheten av stallet. Det var vid det tillfället som de tre ryttarna hade hittats hängda. Stallägare Bertil Åskog bor strax utanför staden och har tillfälligtvis hand om några av de reservhästar som tillhör det infanteriregemente som just då befann sig på en övning i närheten. I en av sadlarna så fann polisen en papperslapp med en anteckning på. Polisen vill inte vid detta tillfälle avslöja vad som stod skrivet på lappen och där slutade artikeln och jag såg på Alfred. Vad säger de om det där? Det måste ju ha varit de tre hästarna, eller hur? Sure. Visst är det de tre, men jag undrar vad som stod på lappen. Det skulle ju vara så intressant att få veta det, liksom. Vad kan den finnas nu, tror du? Ja, jag drog ut lite på svaret medan jag tänkte. Hos polisen kanske. Det vore väl det mest troliga hur man... jag nu ska gå tillväga för att få se den, det vet jag inte. Men mormor, vet du, jag tror jag kan fixa det. Min kompis Ola, hans farsa är polis. Kanske om jag ber honom kolla, jag menar, man kan ju testa. Men tror du verkligen att han skulle säga det till dig i så fall, om han nu ens försöker? Ja, jag vet inte, men jag ringer Ola och snackar lite med honom så får vi se. Men vad ska du säga då? Hur ska du förklara ditt intresse för fallet? Ja, det vet jag inte än, men det ger sig väl, skrattade Alfred och slog ett mobilnummer på sin mobiltelefon. Jag hörde hur han pratade med någon och skojade lite med sin kamrat. Och så började han liksom försiktigt tala om en sak som han hört. Han undvek exakta händelser och bara liksom slank förbi det viktiga. Hur han kom fram till sin fråga är jag osäker på, men jag hörde hur han tackade och han sa att nu var han skyldig en tjänst till kompisen. Så la han på och såg på mig. Nu du mormor, nu händer det saker. Ola skulle kila ner själv i gamla arkivet och kolla runt lite. Jag nämnde bara att jag hört en historia om tre hästar som en dag stått i sitt stall, nyss ridna men ingen ryttare fanns, och om en lapp som suttit instucken i en sadel. Lät ju helt otroligt, sa han. Och snacka om att han blev förvånad när jag sa att det hade hänt 1932. Men Alfred då? Lurade du pojken? Nej då, han är ju en kompis, vet jag. Man har lite nytta av varandra ju. Nästa gång är det min tur att göra en tjänst åt Ola. Men nu tycker jag att vi går hem och sen så kan vi bara vänta. Och medan vi väntar så kanske vi ska kolla lite i boken vi lånade. Ja, det gör vi, svarade jag. Nästa dag började med att vi började bläddra lite i den där boken med titeln Vad folket inte såg. Den handlade om den unga svenska fackföreningen och om den styrande toppen. Att vara organiserad var A och O, och den som inte ingick i facket kunde det gå illa för. Överallt spreds händelsen om Ådalen och det styrandes rätt att bolla med liv så som de gjort vid Ådalen. Strejkbrytare slogs ner och arbetarna hävdade sin rätt. Men där var också ett avsnitt i boken om strejkbrytare som hölls i skogarna runt den lilla staden där jag bor. Skogsmän kallade de sig för. Strejkbrytare, sa arbetarna. Några kända strejkbrytare, sådana som alltid dök upp vid olika strejker, visade sig vara kända över hela landet. De levde alltid avskilt ifrån andra, och en man var särskilt känd för sitt våldsamma humör, och han var helt okänslig. Han kallades Tändhatten, en före detta gruvarbetare. Vi fortsatte läsningen. Och i mannens sällskap sågs alltid två män nära på av samma kaliber som han själv. Ivar Olsson, före detta järnvägsarbetare, och Bengt Stensson, tidigare rallare. Och först i slutet av kapitlet så namngavs gruvarbetaren som Arthur Nilsson, herr Nilsson. Han hade vid flera tillfällen varit i slagsmål, och vid ett sådant tillfälle så hade en man dött av skadorna. Dessa tre män var troligen de tre män som senare tagits av daga i en skog utanför en liten stad där en förfärlig händelse ägt rum i en park. En misstänkt fanns för de tre morden, den så kallade bergsprängaren. Det är de, skrek Alfred. Mormor, vi har funnit dem! Han studsade runt och viftade med boken. Lugna dig, Alfred. Visst måste det vara de tre männen, där jag också säker på. Och nu har vi namnen på dem också. Hur går vi vidare nu då? Alfred stannade upp och pekade på mig med klipsk blick. Jag ringer Ola igen. Nu måste han ju kolla arkivet, tycker jag. Alfred ringde och fick tag på sin kamrat Ola, som jag förstod det. Och han höll fortfarande på att leta och skulle ringa när han funnit någonting. Okej, nu sammanfattar vi allt här, mormor. Vi gör en lista med alla inblandade namn och tillsammans skapade vi listan som såg ut så här. Händelserna. Familjen Lundin dödades i parken den 2 maj 1932 av de tre ridande männen. Ivar Olsson, före detta järnvägsarbetare, och Bengt Stensson, tidigare rallare samt ledare, gruvarbetare Arthur Nilsson, känd strejkbrytare, som betalats för att mörda familjen Lundin och som senare avrättats i skogen utanför staden, hängda i samma träd. Bergsprängaren som anlitats av de män i kommunen som förskingrat statskassan och som avslöjats av Lundin. Nu gäller det att få fram namnet på bergsprängaren också. Hur får man då fram det? Mormor, vi kanske kan kolla gamla register över gruvarbetare. Det måste väl finnas såna, eller hur? Jo, det måste finnas, men jag tror mer på bilder från förr med arbetslag som visar gamla gruvarbetare. Ja, men vad hittar vi de bilderna då? På nätet? Ja, du som kan sånt där bör väl kunna få fram bilder på nätet, som du säger. Släktforskning, Alfred. Där ska du leta. Går det att söka på gruvor i närheten? Ja, visst. Vänta så kollar jag. Alfred börjar peka igen på sin mobil och sökte. Det tog en stund, men sen så ropade han högt att nu har jag hittat någonting. Alfred visade mig alla sökresultat han fått upp och jag föreslog en sida som heter Rötter. När sidan öppnat så skrev Alfred i en sökruta sprängare i gruvan. Genast kom det upp ett antal bilder. Vi tittade noga på varje bild och läste de namn som då och då fanns under bilderna. Men vi fann ingen som ens kunde påminna om vår sprängare. Vi prövar bergsprängare istället, sa Alfred och skrev in ordet. Nu kom många av de bilder upp som vi redan sett, men en och annan var ny. Den allra sista bilden var intressant, för där visades tre rader med män. Två stående och en sittande framför. I den bakre raden i mitten så stod en enormt stor man. Han var säkert över 2 meter lång och var stor och bred. Något hår hade han inte och hans ansikte visade ett grymt uttryck. Vi läste under bilden. Just den mannens namn var Sten Landén ifrån en liten by utanför vår stad. Här är det, sa Alfred. Det är han, Bergis. Mormor, det måste vara han. Du, Alfred, sa jag det där? Nätet, det är inte så dumt du. Jag tror också det är han, för den byn ligger bara ett par kilometer utanför vår stad. Jag känner igen det där namnet. Det är någonting som rör sig i minnet nu. Vadå, mormor? Vad är det du minns? Ja, det är svårt att säga, men något är det. Låt mig tänka lite. Jag funderade och funderade. Det är något som ville fram ur minnet, men det satt långt tillbaka. Och så ropade jag högt. Nu vet jag! Vadå? Berätta! Jag såg på mitt barnbarn och berättade vad jag nu mindes. När jag var en ung flicka så minns jag vid ett tillfälle en händelse då en ung kvinna blev misshandlad vid den gamla eken i parken. Mannen som anklagats för att ha slagit henne var släkt med kommunalrådet Elias Landén i staden. Jag tror kommunalrådet vittnade om att mannen varit hemma hos honom just vid den tiden för misshandeln. Och därav frikännandet alltså. Kvinnan avled senare på grund av skadorna hon fått under misshandeln. Alltså är kanske bergsprängare Landén den man som dödade de tre männen som i sin tur dödade familjen Lundin. Alfreds mobiltelefon ringde. Det var tydligen Ola som ringde. Alfred lyssnade intensivt och tackade sen för hjälpen. Han skulle höra av sig senare, lovade han. Nu, mormor, förstår du, nu vet jag vad som stod på lappen, för Ola hittade den. Vad stod det? Frågade jag, spänd på att få höra de ord som för många år sedan skrevs ner på en papperslapp och som stoppades in i en sadel som fanns på en häst i hästägare Åskogs stall. Så här stod det, enligt vad Ola sa. S. Jag räddade dig en gång. Nu är det dags att betala skulden. Möt mig i gamla ladan på Svenssons fält imorgon, 10:00 på kvällen. Det är han. Och det är den där kommunalgubben du talar om. E för Elias och S för Sten. Vi har löst det, mormor. Vi har löst det. Alfred kramade om mig i ren glädje. Ja, du store tid. Jag tror du har rätt. Men konstigt att ingen annan har löst det gamla fallet. Tänka sig att det behövdes en gammal tant, en ung man och så nätet för att lösa detta på drygt en dag. Nog är vi väl bra duktiga i alla fall. Vi satt länge den kvällen och talade och vår lista kompletterades helt. Nu hade vi löst hela brottet, så vad ska vi göra med all information nu då? Jo, vi bestämde oss för att vi skulle försöka finna ut namnet på författaren som skrivit de böcker vi fått fram titlar på, och vi ska skriva ner allt och skicka till en tidning. Äntligen så skulle sanningen komma fram. Sanningen som ligger bakom den lilla skylt som är nedtryckt i marken vid den gamla eken i parken. Några dagar senare så kunde hela vår historia läsas i bygden. Vi hade, Alfred och jag, noggrant skrivit ner allt, precis allt. Och Alfred hade med hjälp av en dator fått hem bilden på Sten Landén samt bilder på dåvarande styrande i kommunen i staden. Och på en bild står Elias Landén vid en talarstol och man ser genast likheten mellan honom och släktingen Sten. Det pratades överallt om vad tidningen skrivit och många undrade vem som skrivit avslöjandet, men chefsredaktören på tidningen hade lovat att inte avslöja mig och Alfred utan skrev att uppgifterna kom ifrån en anonym källa. Vem författaren Jonathan Frisk var hade vi ännu inte klurat ut, och kanske skulle vi aldrig få veta det. Vi gick till parken en dag, jag och Alfred. Vi slog oss ner vid den vackra häggen. Jag satt på min rullator och Alfred satt på gräset. En stund efteråt så hörde vi barnskratt, och strax därpå såg vi den lilla familjen stå borta vid den gamla eken. Nu såg vi att ytterligare en man var med. Familjen vinkade till oss och så kom fadern emot oss, och framme vid den plats där de brukade lägga sin filt stannade han, tog av sig hatten och log. Tack kära ni för att ni hjälpt oss att bli fria. Genom er kan vi nu lämna denna plats för alltid och för ro. Kära ni, sa jag, rörd till tårar. Det var det minsta vi kunde göra. Vi ville så gärna göra det rätta. Var så snälla och hälsa er rara familj. Fadern bockade och sa: det ska jag göra, och du unge man har din gammelmorfars drag, ser jag. Han gav sig inte heller, men med er hjälp så lyckades han ändå få fram sanningen. Han kämpade länge för att finna det ni fann. Vad då? Sa Alfred förbryllad. Min gammelmorfar? Mormor, vad pratar han om? Inte vet jag, sa jag snopen. Min far, vad har han med detta att göra? Fadern vände sig om och vinkade till mannen vid eken att komma fram. Och sakta gick mannen, sakta och mycket välbekant. Det var min far som kom där, min käre fader. Tillåt mig presentera min kusin Jonathan Frisk. Ja, eller egentligen Alfred Mattsson. Er far, kära vän, och er gammelmorfar, unge man. Jag reste mig och fick genast ta stöd av rullatorn. Alfred kom raskt till min hjälp. Far, sa jag tyst, är det du? Är det du som är författaren som har hjälpt oss med upplysningar via den där boken och som så ihärdigt sökte sanningen? Är det du, far? Han log alldeles så som jag mindes hans leende och svarade att nog var det han. Han visste att vi, jag och Alfred, skulle lyckas. Han var stolt, sa han. Stolt över oss. Mitt älskade barn och barnbarns barn. Ni fullföljde mitt arbete. Ni har gjort vad jag inte lyckades med. Nu är allting löst och vi kan äntligen få ro.